Jag ska prata om massturism. År 2024 förväntas bli alla tiders rekord för att resa. Det här alltså ju efter flera år med reserestriktioner. Det är dags för något som heter revanschturism. Och lokalbefolkningen, de blir allt surare och de får allt svårare att leva på de allra flesta ställena, har börjat säga ifrån. Elmer, vad ska du prata om?
Jag skulle vilja tala om hur man nu för tiden vill skylla allt på postmodernismen och vad vi kan lära oss av det.
Och Andrea, vad ska du prata om?
Och sommaren är här och med den har alla underbara färger återvänt. Så jag har funderat på vad färger betyder för oss människor. Och så ska jag också dyka ner i min personliga favoritfärg som jag inte kan avslöja nu, utan sen.
Undrar, jag kanske vet vad det är.
Dyka ner.
Vad månne det är för färg? Varför är din skjorta blårandig?
Ja,
Nu blir det turism först. Och jag vill säga, jag fokuserar främst på Europa. På Teneriffa hungerstrejkar lokalbefolkningen mot massturismen och på flera semesterorter så har man infört sådana strikta regler med liksom helt hot om böter. Och det här gör man för att man vill inte ha fulla halvnakna turister som hänger på stan, kommer in på restauranger när man ska äta. I Venedig, ett av världens mest populära resmål, dit kommer varje år 30 miljoner turister.
Det är, och det är ju inte ens någon hemskt stor stad. Den håller literally på att sjunka ner så i havet.
Så man blir lite så här, man får inte riktigt luften. Ja.
Ja. Ser du att de hungerstrejkar? Alltså ja. Befolkningen på Teneriffa
hungerstrejkar för att de inte vet vad de ska göra.
Wow, okay.
Ingen lyssnar på dem heller när de säger sluta komma hit.
Och det känns ju som att Teneriffa har ju varit, alltså det har ju hållit på i årtionden. Ja. Det har säkert blivit värre, men alltså det finns också, alltid. Liksom.
Det finns ett någon så här rimmande uttryck på spanska kring den här grejen. För jag talade om den med min polare, men nu kommer jag inte ihåg vad det var.
Tänk
och
som på
var
den.
Liksom lokal, för ja. Lokalbefolkningen. Inte
försök komma på liksom. Den. Du har nu en liten tid.
Jag har
lite
fundera tid att komma på här.
I Venedig så är man liksom, det här är nästan överallt på de här ställena. Det som är största problemet är alltså att lokalborna har inte längre råd att bo kvar. På de här ställena, för att Airbnb-uthyrningen pressar liksom upp bostadspriserna. Och Venedig har också nu börjat ta en sån avgift på 5 euro för besökare som bara kommer över dagen. Och jag läste precis att om man inte kan visa att entréavgiften är betald, alltså den här 5 euron, så får man böta 300 euro.
Jag tycker det är så lågt, jag tycker det borde vara mycket högre.
Ja, 3000. Ja. Har du kommit på den?
Nej, det är inte, jag har inte kommit på. Nu har jag kollat här och det är liksom på engelska för att det är ganska mycket riktat till brittiska.
The lads. Ja.
Så det är My Misery, Your Paradise är den här sloganen.
My Misery, Your Paradise.
Och också Tourist, Go Home, vilket ja. Är väldigt tydligt.
Ja. Men ni vet, alltså det är så spännande, Gringo. Ni vet Gringo?
Ja.
Nej, men det vet ju du, Elmer, som befinner dig just nu. Som en gringo i Mexiko. Alltså Green Go Home. Samman. Det är därifrån det kommer.
Gringo home.
Men här tycker jag, här är nog gringo främst amerikaner, alltså från USA. De kallar nog inte europeer för gringo direkt här.
Ja, men de kan ju inte veta om du är jänk eller europé.
Ja, men jag tror nog att de märker
ju
att jag inte är jänkare.
Du är en intellektuell europé.
Du har bott i Berlin.
Du kommer med det europeiska intellektuella... Ränna rakt in i Mexiko.
Du vet om att jag inte jänker.
Men jag har ni hört varifrån det är green go? Jag har förstått att det kom från någon slags armégrej.
Jo, ja.
För att de har klädd armé så green go.
Ja, nej, jag trodde att det var så här green go home därför att det var just armén som kom. Alltså gröna jänken kom in i Mexiko.
Ja. Det kanske det växer från början, jag tror jag. Det är för att de säger go. Och så är de klädda grönt. Green go.
På tal om Italien så försöker faktiskt polisen också få folk att sluta hälla öl i Fontana di Trevi. Och en gyminstruktör från Bristol, han ristade in sitt och sin flickväns namn på det 2000 år gamla världsarvet Colosseum i Rom.
Men alltså på riktigt, kan man inte bara förbjuda britter?
Inte det ändå lite diskriminerande?
Aj, kanske. Men de hör ju inte ens till Europa mer.
Fulla rödsprängda.
Jag är inte sanfällande, jag lovar.
Fulla rödsprängda brittiska lads på poltareresor som bara skriker och super. Ett gäng med holländska turister var i Rom och det där. Och de hade en blöt utekväll som slutade med att de såg sönder en fontän från 1600-talet.
Men alltså...
Och så har man också nu på olika ställen i Europa börjat införa regler med hur man ska vara klädd. Flipflops ger böter.
Oj, oj, oj.
Och på flera håll, som jag redan sa, är det förbjudet med bikini och simpare. Alltså klart på stranden får du ha det, ja. Men inte annars.
Mm. Men det tycker jag är, det är väl legit att förbjuda just. Ni två ja. Har det någonstans på stan.
Elmer och Andrea, reser ni mycket? Som turister alltså?
No, nu på senare tid är det faktiskt inte så jättemycket. Men det är ju när man har småbarn så blir det ju mindre. För nu, och nu gör vi just den här resan till Mexiko. Liksom i den stora resan. Så faktiskt ganska lite för tillfället. Tidigare nog mera.
I år så har jag varit på två resor. Jag var på en skidresa till italienska Alperna. Och så har jag varit på Mallorca. Så det var ju nog helt turistgrejer bara.
Jag älskar ju att resa. Alltså jag turistar mycket i hela mitt liv. Jag tycker det är avkopplande. Mm. Och jag på något sätt så här, det är en gåva till mig själv när jag får liksom
jag att turista. Jag tänker också att det finns någonting i att vara i en situation där man inte helt kan förutse vad som kommer att hända. För att ens liv hemma är ganska starkt. Man får ta jobbet och sen man kanske råkar se någon bekant på vägen från jobbet. Men det kan liksom inte hända så mycket jätteförvånande grejer.
Ja, nu är det kanske ändå på något sätt det mest intressanta att se olika ställen. Och så där. Jag menar, det finns ju väl skillnad på turism och turism. Jag tänker att om man åker bara för att supa och liksom, från morgon till kväll eller om man åker för att kolla på saker och är intresserad. För jag tänkte, om man är intresserad så kanske man får hålla sig på ett annat sätt också till på något sätt lokalkulturen. Alltså det värsta är väl det där just att man kommer bara dit och härjar loss.
Men, liksom. Men när ni, om vi tar så här, om ni har rest som turist, det har ni ju ändå gjort någon gång i ert liv. Ja. Hänger ni på samma ställen som alla andra turister eller är ni den där jag ska få till den här Virgin Beach där alltså, ingen har varit.
Otroligt svårt med massturism. Sådana sorts resor har jag inte varit på mycket i mitt liv. Eftersom jag inte har någon familj heller så finns det inga incitament för mig att vara på någon så här hotell där det finns aktiviteter för barnen eller att ta något paketresa. Jag behöver inte förhålla mig till när barnen har skollov etc. etc. Så det är liksom mycket lättare att inte behöva göra det här som alla andra gör. Bara att jag är helt medveten om det här.
Jag älskar ju turistbussen. Det är okej, turistbuss. Det är ju det vad jag gör när jag kommer till ett nytt ställe. Alltså jag vet inte heller, hamnar där på massturism. Nu tror jag att jag hamnar där om man nu åker till någon. Om jag åker till Rom så nu går jag nu och kollar på sevärdheten.
Ja men det är alltså, klart man går och kollar på Colosseum.
Så då hamnar man ju där liksom, ja, var turismen är. Så det beror på också säkert vart man åker.
Ristar in sällskapet på Colosseum.
Och nu har vi talat om Italien, men alltså Amsterdam har ju en kampanj. En antiturismkampanj som pågår. Och där går det inte att undvika turism om man alls är i mitten av liksom stan. Och det är ju hemskt synd om de människor som bor i centrum och så är det alltid någon som håller på och kissar eller spyr i deras portuppgång. Och det handlar ju inte om att det är några red light district liksom kvarter utan det är hela centrala Amsterdam.
Men jag har en kompis som är holländare som bor alltså i Amsterdam och alltså, han säger att alla holländare bor utanför. Ingen bor mer i centrum. Liksom inte de bor alla utanför cirkeln. Nej, de åker inte in dit. Det går inte. Det har liksom blivit
så då har det verkligen liksom gått helt.
Och alltså det som jag sa i början, att det här kallas för revanschturism. Alltså jag blev så ledsen när jag hörde det där ordet.
Okej, och vad är det?
No, det är alltså för att efter pandemin så var vi ju, alltså vi reste ju faktiskt inte. Och då var man så här, nåja, nu tänker jag ta igen
nu ska
allting.
Vi inte bry mig om något.
Nej, nu tar jag igen alla resor jag inte fick göra då. Ja. Och alltså att man spår att 2024 kommer bli rekordår. Det vet vi ju först om ett halvår, men ändå. Och i och med att resande kulminerar så blir också alla lokala. Liksom, det är väl därför vi ser så jättemycket protester. Så mycket protester har jag inte sett alltså tidigare. Jag tittar på Utrikesbyrån på SVT. Annars ett superbra program som jag rekommenderar. De pratar om just överturism eller massturism. Och de hade med Erika Bjärström. Hon är SVTs klimatkorrespondent. Och hon berättade att när hon var i Jordanien förra året så var hon i Petra. Mm. Och där hade turistchefen slagit larm. Och han var helt förtvivlad. Han sa att den här turismen har ökat med 30% till Petra. Ni vet alltså den här fantastiska sandstensslottsbyn. Urgammal stad. Den finns ute i öknen. Och det som alltså händer är att svetten från besökarnas kroppar, när den liksom utdunstar från deras kroppar så bidrar den till att sandstenen vittrar bort.
Alltså du skämtar?
Jag skämtar inte. Och han sa, lyssnar inte på oss. Vi försöker begränsa, vi har ordningsregler. Turisterna struntar i dem. Och jag tror att så, här kommer det väl att bli en begränsning. Och jag menar, i Barcelona väljer ju de flesta fastighetsägarna att hyra ut till turister. Och det har alltså gjort att stan, så som ni sa om Amsterdam, så är det väl i Barcelona. Man kan inte bo i centrum. Alltså ingen har råd. Priserna matchar andras löner kanske som vi har i Norden.
Det är spännande för det är ju, vi har talat säkert förutom gentrifiering och det talar man ju ofta om enskilda stadsdelar till exempel. För detta arbetarklass stadsdelen Berghäll i Helsingfors där jag då, och Elmer bor. Det här är liksom hela länder,
eller det, hela städer. Hela städer alltså liksom, gentrifieras.
Och det handlar ju just om att driva ut ursprungs...
Ja.
Och nu är jag inte ursprungsbefolkningen liksom sådär etniskt utan bara de som bott där alltid.
Här skriver de också alltså på väggarna. De går ut i massprotest och så skriver de tourist go home.
Ja.
Alltså det som du sa att de gör.
Tänk att de fick den där tiden under pandemin. Det måste ju också ha gjort dem argare att de kände sådär fan, så här kan ju Barcelona vara
exakt,
underbart.
Ja.
Alltså de fick tillbaka sin stad.
De fick se liksom det alltid.
Ja, så jag tror att det har också säkert gjort att den här protesten nu har blivit starkare. Att de vet vad de har förlorat.
Nu med klimatuppvärmningen så det är ju inte bara det att man inte ska flyga och sådär och alla de faktorerna utan det är också det att man kan liksom inte riktigt åka till Sydeuropa på sommaren mera när det är så här plötsligt de 45 grader 50 graders värmeböljor. Så man tänker ju att det ska på något sätt bli en tvärtom grej att de från syd kommer hit
Caucasians.
Liksom.
Vi har pratat
cool
om det,
cool om det,
ja, pratat om det i sällskapet för några veckor sedan.
Skulle det kunna vara något som typ lite så korrigerar sig själv, fast Amsterdam ligger ju ändå sedan ganska normala breddgrana.
Alltså, jag vet inte.
Tänk om de börjar komma till Helsingfors.
Det dog ju en massa människor alltså i Grekland här för några veckor sedan, alltså, för det var för hett. Människor gick ut och hajkade då. Fick värmeslag. Hörrni, men nu, till något helt annat. Har ni någon gång bötfällts på liksom, när ni har varit på någon resa? När ni inte har känt till reglerna? Ni behöver inte hålla sig inom Europa. Jag menar, det finns ju regler i andra länder.
Nej.
Wow. Du beter dig så bra. Jag har faktiskt en gång varit nära. Och det är i det landet. Det är ditt andra hemland, Elmer. Det är där du befinner dig nu. Jag har ju bott i Mexiko när jag var ung. Ja. När jag var 24. Och jag var inte väldigt stilla. Och jag åkte till Acapulco och så var jag hångla på stranden. Man får inte jumalauta hångla på stranden. Jag måste också säga att
är det sant? Acapulco
är ju alltså väl otroligt farligt idag. Då var det inte så farligt.
Ja.
Det är ändå liksom jättemånga år sedan. Ja. Men nu var det ju farligt.
Jag var där i en och en halv månad för min fru jobbade just där i Acapulco-filmen. Ja. Film. Jag var liksom minst egentligen på ett hotell. Men alltså det var nog så att jag läste liksom nyheterna första dagen. Och sen var jag så att okej, jag kan inte öppna det här. För, alltså det var mycket så att man högde taxihusker i små bitar och lade dem i plastpåsar på vägen. För att de inte betalade de motsvarande typ 50 euro. Alltså det är helt övertaget, ja. Alltså,
ja, gängerna. Men jag var där på stranden i Acapulco, jag kommer ihåg att så hånglade vi, jag var där med någon mexikan. Och sen mitt i att så stod det så här 10 poliser runt mig och riktade alltså pistolerna mot mig.
Wow.
Och då insåg jag ju, nu var det ju farligt också. När var jag där? 2004.
Men är det här överallt eller just därför att jag hånglade och kanske något mer på en strand i Mexiko? För inte
men du blev inte kanske fast?
Det var typ 8 år.
Vet ni hur den här lilla resan
slutade? Men
det var också mörkt, det var helt
det var
mörkt.
Intressant. Alltså det som jag har hört att man ska vara försiktig här i Mexiko, man ska inte dricka liksom öl på gatan. Det vet jag att man åker dit för.
Ja, Andrea, vill jag säga. Det kan inte bete okay. Men alltså det slutade faktiskt med jag kunde redan då spanska när jag var där.
Du snackade ju
så jag snackade med jorden. Men
oj, wow, hur mycket skulle det ha varit?
Jag pussade varenda polis. Det var 10 poliser, jag pussade varenda polis. Det var ju ett litet övergrepp jag var med om där. Men att det där...
De var med om.
Jävla dem!
Förlåt.
Vad osaklig kommentar. Nu går vi vidare. Mallorca som du har varit på nyligen och Ibiza som ju faktiskt jag är ganska ofta på. Så där är det ju helt samma att öborna kan inte mera bo kvar där.
Ja.
För där är bara turister. Alltså det är
och
så
speciellt Mallorca priser. Är ju liksom annorlunda än Kanarieöarna vad jag ändå upplevde. Och har förstått att Kanarieöarna är ju lite mer samma turism och inte så dyrt. Men Mallorca är ju verkligen liksom rika människor.
Så är det på Ibiza så det blir för ultrarika. Och det, på det sättet är det mer skonsamt mot miljön.
Ja.
Du får färre, men de betalar mer.
Ja, men det var jättebra.
Men det har också lett till att många unga är hemlösa. Mm. De har ingenstans att bo. Det här är nivåer, som du sa, det är ju mycket nordbor på Mallorca och på Ibiza. Alltså, vi har andra löner än de har. Vi har mycket, det är för oss de här priserna. Vi tycker till och med att det är dyrt där. Här senast så var det några brittiska turister, de var på Poltare på Mallorca, så blev de tillsagda att ni får inte kasta skräp, för det är som nedskräpat den här Medelhavet, och då utbröt det stor bråk på stranden, folk flög...
Vadå, de ville fightas för sin rätt att,
att slänga
ner.
Skräp.
Alltså, is that the hill you're gonna die on?
Protester alltså mot massturism pågår i Aten, i Grekland, på Kanarieöarna, i Malaga, på Bali, i Thailand. Alltså det sträcker ju sig förstås i hela världen. Det är inte bara Europa. Jag tror alltså att toleransnivån för helt vardagliga beteenden som man inte kanske ens funderar på så mycket förut, det har minskat, det är typ borta. I utrikesbyråns intervju är en sån här framtidsstrateg, Anna Paula Jonsson, hon forskar om hållbar turism. Hon sa att på de mest populära destinationerna så har lokalbefolkningen alltså verkligen fått nog av turister. Alltså det att du kan till exempel höra att en turist försöker pruta så blir de sura. Mm. Alltså lokalbefolkningen. Eller, det här ser de i Barcelona, om man ser någon växla nycklar, då vet man, Airbnb. Så vet du, kan de flyga på. Alltså det är också så här, det är inte så där bara, människorna är sura nu.
Ja.
Vi har gått för långt. Förra året så riskerade drygt en tredjedel av befolkningen på Kanarieöarna att hamna i fattigdom eller social utsatthet på grund av turismen. Alltså.
Lever inte jättestor del också på turismen? Det här är ju något konstigt.
Men om du inte lever av det, så då, alltså, tänk om du är högt utbildad från universitet, vad ska du göra där?
Alltså,
det utarmar ju alltså högre utbildade människor. Ja. Alltså, de kan inte bli kvar. Eller kan och kan, men vad ska de jobba med? Och i Malaga så har man satt upp klistermärken på semesterbostäder runt om i staden sen mars. Att man har satt upp så här, det här brukar vara mitt hem. Eller
nej.
En familj brukar bo här.
Usch vad hemskt.
No, men min fråga nu, hur vet man när massturism uppstår? För det här är ju alltså verkligen en ytterst subjektiv fråga. Den upplevs av de människor som bor där. Och det som är engagerande i turismekonomin, det som du talar om, Andrea, de tjänar ju givetvis på det här. Alltså jag menar också, om man tittar på något fattigt västafrikanskt land, när det kommer turism, så speciellt kvinnor tjänar på det. De kommer upp ur liksom, kanske fattigdomen, de kan liksom själv få en lön. Att nu har det ju sina sidor, men nu talar vi inte om de goda sidorna, nu talar vi om de dåliga. Mm. Det är svårt att definiera vad som är bra och dåligt. Men effekter som uppstår är sociala, ekonomiska och kulturella. Och de utvecklas när massturism uppstår på en plats. För det är så omöjligt att vända tillbaka. När lokalbefolkningen har flyttat och liksom den här sociala och kulturella profilen har förändrats. När gamla restaurangägare, entreprenörer, företagare som har utvecklat en lokal kultur under alltså kanske hundratals år genom generationer, mitt i allt är de borta. Det är inte så där bara, liksom, så här så vänder de inte tillbaka.
Nej.
Alltså det är ganska sorgligt vad vi går igenom. Och det där, samtidigt som jag gjorde min research och skrev manus för mitt ämne, så tittade jag på flygbiljetter till Ibiza. För jag har inte varit faktiskt utomlands på jättelänge. Så man sitter ju alltid också så här, vad är min orsak nu då? Vad ska jag skylla på den här gången? Och jag har faktiskt inte haft råd att flyga till Ibiza på jättelänge, så nu ska jag göra det. Men liksom, ja, jag skäms. Hur ska man göra om du vill resa men liksom du vill inte bidra till det här? Airbnb-lägenheter borde man alltså inte... Man borde inte bo
men
på Airbnb-lägenheter.
Men Berlin till exempel förbjuder det. Var det inte så?
Ja. Då när ännu var i Berlin så kom det. Eller lite efter det tror jag.
Det kan man ju också försöka kolla då, att man inte skulle resa under högsäsong. För det är så påfrestande för då, det lokala samhället. Mm. Och det där, sen alltså ja. Försök integrera dig i den lokala ekonomin. Men om jag nu tänker efter, så alltså det bästa man kan göra är väl att avstå från att resa.
Jag tänker mer att det bästa man skulle kunna göra är helt samma som med att flyga och så vidare. Nu måste vi nu bara ha en världsregering som består av goda människor och vettiga människor. Och så är det kvoter. Och så får man överväga. Ska jag åka ett veckoslut till Amsterdam på våren och någon annanstans på hösten, eller ska jag spara mig i 2 år och sen åka liksom transatlantic, etc. etc. Alltså det måste ju komma några regler som finns på en sån nivå att man måste förhålla sig till den, för att flytta över det till individen i vårt individualistiska samhälle. Ska vi alla gå omkring med dåligt samvete, men det blir ändå inte något bättre för att då har vissa inte så dåligt samvete, etc. etc. Jag tänker att det behöver regleras.
Det som gör att det blir fullständigt ohållbart här är det att kineser och indier och andra sådana här kanske länder som lyfts ur fattigdom nu, de vill resa. Och vi kan ju inte vara sådär, när ni får inte. Men vi får nog.
Ja.
Och sen när alla, alltså nu är det
då
ju vän.
Då har du så här 1,2 miljarder nya typer som ska resa.
Och vi måste ju bara, alltså det är ju ohållbart också. Ja. Det går inte, så kan vi inte ha
kanske
det.
Kanske man bara var sådär att okej, du är europe, ni har hållit på sedan 1400-talet. Fuck you guys, nu måste ni ha 1000 års väntan på att resa.
Du måste vänta i 1000 år.
Synd för oss.
Alltså, men jag går till botten med det där, så jag börjar med att säga att, att man reser liksom för att man vill slappna av, man vill ge någon gåva till sig själv, man vill liksom kanske hitta sig själv, man vill komma hem som en förändrad människa. Jag läste om det där, alltså Sokrates, Immanuel Kant, så stora filosofer, de har alltid sagt att resor inte alls har satt oss i kontakt med mänskligheten, utan den har skilt oss från den. Att resor förvandlar oss till den värsta versionen av oss själva, samtidigt som vi övertygar oss om att vi är som bäst just då. Och man kallar detta för turistens illusion.
Aha.
Och det där Fernando Pessoa, filosof, författare från Portugal, han ansåg att resor är för dem som inte kan känna, endast om man har en extremt fattig fantasi motiveras man att resa. Så jag tycker att med de här tankarna kan vi fundera på om vi verkligen behöver resa.
Bon voyage!
Bon voyage! Som Matti Nykänen sa.
Exakt, citera Matti Nykänen. Bon voyage.
Aina han se pillu on mielessä.
Mut hypätään nyt ensin.
Nej, men han sa ju sådär att då fick jag en sån där känsla av att jag har varit med om det här förut. En sån där bon voyage.
Tack, ja. Andrea. Ja. Hej, bra. Nu, Elmer, är det din tur att ta oss till postmodernismen.
Okay. Jag läser för tillfället Frida Bäckmans bok Postmodernismen. Och hon öppnar den ganska intressant. För att hon menar att just nu så är det inne att skylla allt på postmodernismen. Alltså att postmodernismen egentligen är roten till all ondska i dagens värld, verkar det som. Har ni märkt av det här? Det är sant att den termen har plötsligt kommit in lite sådär, har blivit ganska mainstream. Har ni stött på det?
När jag läste lite om postmodernism så tänkte jag, men det är ju den tiden vi lever i nu.
Mm. Så det har väl varit ganska länge.
Men så har det väl varit sen, ja, efter andra världskriget.
Ja, men alltså det som har förändrat sig just nu, att det har blivit liksom mainstream. Alltså att man använder det mycket mer i dagliga språkbruk, oftast i negativ bemärkelse. För jag måste säga att jag har reagerat på det, för jag har sett att alltså postmodernismen beskyllas för egentligen allt från woke-vänstern till Trump-högern, så att alltså hela spektrumet och allt, det är alltid postmodernismens fel. Alltså jag har faktiskt reagerat på att
men
man använder att
det också
ganska...
Så här lätt att använda det därför, för att ingen vet kanske, eller ganska många vet inte riktigt vad det betyder.
Vad betyder det?
Det är lite sådär att man kan inte säga varken bu eller bä. Att allting är flytande, identiteter är flytande och rätt och fel är flytande. Alltså, typ att det är det som är postmodernism.
Det som är intressant för mig är alltså att jag jobbar mycket med postdramatisk teater. Och det är liksom starkt förknippat då med postmodernismen. Så jag var liksom mycket inne på de här teorierna för typ 10-15 år sedan. Och då var det nog ingen utanför just den klicken som var sådär jätteintresserad av begreppet eller meningen med det. Men liksom nu plötsligt så har det blivit liksom mainstream, och mest då som slagträ. Alltså, för att det konstiga är att det används liksom jätteluddigt och egentligen bara i negativ bemärkelse. Och då undrar jag liksom lite hur vi har hamnat här. Som du sa, Andrea, så just postmodernism är ju som många andra begrepp ganska knepigt, eftersom det innefattar så mycket och det är inte så där exakt definierat. Men vi kan lägga några grundklossar.
Okej, okay, shoot. Jag står
ja,
här
nu beredd. Kommer jag. En central gestalt i diskussionen om då postmodernism är den franska filosofen Jean-François Lyotard och hans bok Det postmoderna tillståndet från 1979. Och alltså postmodernismen är ju som man hör på namnet, så är det en reaktion på modernismen och växte fram, som du sa, Kia, just efter andra världskriget. För att i början av förra århundradet så var tron på den så här rationella människan stark. Och det var också, man hade en stark tro på att vi var på rätt väg och att liksom utvecklingen hela tiden går framåt. Mm. Och det här så delar modernismen i mångt och mycket, de här tankarna. Och postmodernismen tvivlar på det. Och det är egentligen, kan man säga, den postmoderna kärnan, tvivlet. Alltså tvivlet på allt, alla teorier, alla sanningar, alla religioner, alla ideologier. Och då till Lyotard kan vi då spåra det som man kan se som basen för postmodernismen. Och han sa att postmodernismen är slutet på de stora berättelserna, de stora narrativen. Och det kan man ju säga att det var ganska naturligt just efter andra världskriget. Så det är alltså slutet på alla sådana allomfattande ideologier som nazism och kommunism, men också slutet på religionerna. Det var liksom på något sätt en central tanke inom postmodernismen. Och det är här jag tycker att det är ganska konstigt att beskylla till exempel Trump för att han skulle vara postmodern. För jag tänker att Trump-ideologin har ju ett jättestarkt narrativ som ungefär går ut på att, kommer du ihåg när vi var bäst och alla tyckte vi var bäst, vi ska tillbaks dit. För nu har de lurat oss att tro att vi inte är bäst, men vi är bäst. Men det är liksom, det finns ju inte så jättemycket tvivel där.
Man är helt såhär, dels har ni aldrig varit bäst och ni är inte bäst nu heller, just say.
Men jag tycker där finns just ett starkt narrativ och jag tycker ju inte heller att det på vänsterkanten. Eller liksom där gäller ju lite samma sak, att det finns inte så mycket tvivel där heller, för att det är också ett sådant heltäckande narrativ som grundar sig på tankar om kolonialism och rasism och patriarkala strukturer. Så att jag skulle inte heller påstå att det är postmodernt. Så att jag undrar liksom att varför är det då så att man beskyller postmodernismen för allt? Och jag tror ju att det handlar om just det vad som händer när postmodernismen så där utövar sina tvivel. Och det betyder just det som jag tror att du var lite inne på, Andrea, det där att all bets are off.
Mm.
Och om man då tar exempel ur konsten så kan man plötsligt mixa och blanda hur man vill. Alltså till exempel sådana de anakronistiska inslagen i Sofia Coppolas Marie Antoinette.
Det
är nog postmodernt. Just att, alltså anakronism är huvudtaget. Just att man skiter i reglerna. Man sätter in liksom popmusik i den. Man sätter in massa sådana inslag. Alltså, allt sånt är postmodernt.
Bridgerton är postmodern.
Nu måste jag säga att jag har inte kollat på Bridgerton.
Ja, men alltså castingen i alla fall är ju postmodern.
Castingen är...
Ja, no, det är postmodern, absolut.
Barbie-filmen. Det måste väl vara.
Ja, absolut.
Jag föll på en sån här diskussion. Lena Andersson känner ju till.
Åh, stor fan.
Att hon hade alltså, hon har startat en debatt där hon ska kunna Robi för vara postmodern. Jag tycker att det beskriver postmodernismen så bra. Alltså där hon är sådär att det är köttsmulor av rå färs med någon emulsion blandat med en bladgrön sak. Alltså hon är störd på att liksom på något sätt att kötträttens sönderfall kan ses som ett uttryck för samhällets sönderfall.
Mm. Oj, spännande tankegång.
På teater så är ju en sak som handlar liksom om lite samma tanke där, att man ska dra ner den här stora narrativen. Så det som det postdramatiska teatern också mycket grundar sig på är just att man berättar inte en historia. Man vill inte berätta en enhetlig berättelse. Man gör liksom inte Hamlet, utan vad man istället gör är att man sysslar med till exempel ett populärt ord, dekonstruktion, som är lite sådär att man plockar hela berättelsen i bitarna och så kollar man på alla bitar och vad för liksom värderingar och budskap de bär på. Man tar isär allt och så kan man bygga ihop det igen. Det är liksom mycket den tanken. Mm. Så att allt blir liksom fragmentariserat och allt är liksom tillåtet. Nåja. Så att vad det egentligen är då är att det är eklektiskt och det är oförutsägbart och i någon mån så är det anarkistiskt. För att det finns liksom inga heliga värderingar, det finns inga sanningar och det finns inga regler. Och det betyder att allt är möjligt. Och jag tror liksom att det är här den här kritiken kommer in. Det är att nu liksom postmodernismen plötsligt har gjort så här entré i den så här allmänna diskussionen egentligen är ett bevis på att den epoken är förbi. Alltså, jag tror att vi nu är tillbaka i de stora berättelsernas tid och de stora narrativens tid. För att det som ju är knepigt när man tror på något tillräckligt starkt, och det kan då vara en religion eller en ideologi, är ju att man till slut inte mera tror att det är en ideologi eller en religion, utan man tror att det helt enkelt är sanningen.
Sanningen, ja. Men det ligger ju nära så, liksom, som en konspirationsteori.
Ja, men jag skulle tänka att liksom, överlag nu så är folk så övertygade om sina åsikter att de tror att det helt enkelt är helt enkelt sanning.
Jag har rätt att du har fel.
Ja, och då blir ju det att om jag är helt övertygad om att det vad jag tror är sanning, så måste ju det vara, om ni inte tror på det så måste det betyda att ni är lite väck. Eller så kan det ju handla om något annat. Det kan ju handla om något som förstör värderingar och förstör sanningar och gör er blinda helt enkelt. Alltså postmodernismen.
Det kan också ha något att göra med att vi lever i en så jätteotrygg värld och man vill ha trygghet. Och lite jo, sådär som att barn måste ha gränser. Mm. Så kanske också vissa, många vuxna tycker det är ganska skönt om det finns gränser, och därför till exempel om det finns bara två kön så är det enkelt, för då vet man om det där är en flicka och det där är en pojke. Men sen om det finns någon som tycker att den inte londerar eller något helt annat, så är det liksom sådär jobbigt, för att vad ska man då kunna basera allting på? Alltså, jag tror att det handlar mycket om liksom trygghet och att man blir så här rädd om det inte är tydligt vad som är vad.
Så är det absolut. Men, och jag tänker också, som du säger, och det var ju det som jag talade om förra gången, var här, just i sådana tider när allt känns mer och mer skrämmande så vill man ha tydliga regler. Mm. Det tror jag är helt sant. Men jag tror också att det på något sätt överlag att vi igen är inne där, för det var ju liksom just med de allomfattande ideologierna, att du kan plocka, det är liksom dina grundtroer, så kan du lägga det på allt. Och det känns liksom lite som att vi är inne på att folk har en liksom bastro på hur världen fungerar, och så ser de allt genom den liksom linsen på något sätt. Och där tror jag också att, och sen är vi ju liksom uppdelade, och det här vet vi ju alla, det här handlar ju också om sociala medier, och så att vi är bara i våra echo chambers och sånt som liksom hela tiden förstärker det här. Men jag tror just att vi är inte inne i det där vad vi hela tiden tvivlar på allt, utan vi är inne i vad vi är övertygade. Vi är också jätteövertygade om att det är de där som har fel. Vi har rätt, de har fel. Jag kan liksom förstå varför man blir frestad att kalla Trump postmodern, just för att han inte har några värderingar och han styrs inte av någon sanning. Men han styrs ju inte av tvivel, alltså han styrs ju bara av det som gynnar honom själv i varje situation. Och jag skulle säga att det är nog inte postmodern, det är nog mer narcissistiskt.
Visst vet du om att den finlandssvenska filosofen Noora Hämäläinen har skrivit en bok som heter Är Trump postmodern? Från 2019.
Nej, det visste jag inte.
Och det är inte som att hon har liksom vill skriva populistiskt, utan hon alltså försöker faktiskt problematisera föreställningen om att postmodernismen och den postmoderna teorin bär skulden till att vi då står exakt där vi står. Men som tips, läs Är Trump postmodern av Noora Hämäläinen.
På något sätt så bevisar det att vi inte mera lever inom den postmoderna tiden. Alltså att man nu på något sätt plockar fram det och kritiserar allt. För det känns verkligen så att alla sidor kritiserar den andra sidan för att vara postmodern. Och just negativt. Och jag tror att det just liksom handlar om det att nu är vi igen i de här att folk har jättestarka värderingar. Folk har jättestarka övertygelser om vad som är rätt och fel. Mm. Och det är liksom vad postmodernismen gick emot jättestarkt. Och jag tror att det är liksom därför det nu har kommit upp i diskussionen på nytt.
Jag är inne på det här med vad man kan prata om det genom film. Så skulle man säga då, för att reda ut det, är alltså Pulp Fiction, är det alltså en postmodern film?
Ja. Var inte liksom, nu skulle jag säga, ja.
Var inte postmodernismen som störst på 90-talet? Nej, men det var väl som störst efter andra världskriget. Men
jag skulle nog säga inom pop, alltså inom kultur, så skulle jag faktiskt säga att du har helt rätt. Jag tror att 90-talet, början av 2000-talet, till exempel på teatern, så var det ju som störst just postdramatisk teatern i Berlin. Och jag skulle just säga 90-talet, efter att muren kom ner, liksom Folksbyne, liksom slutet av 90-talet, eller hela 90-talet egentligen, in lite på 2000-talet, var liksom helt störst.
Hej, var nya rampen, är nya rampen postmodern teater då?
Det som, ja, för postdramatisk, men är det samma sak det?
Ja, no, det är helt, alltså det är i princip samma. Postdramatisk är bara postmodernismen och är kopplad till teatern. Ja. Mm. Den stora grejen just att man berättar inte en historia, det är inte fiktivt. Ofta det där att man har inte tydliga roller, eller att man kan hoppa tillbaks, fram och tillbaka i rollerna. Alltså det är ju ett typiskt postmodern grepp just det där att man går upp på scen och jag är Elmer, jag är inte en roll som, vet du, jag är inte inne i fiktionen. Men det som man kan säga att är jätteintressant vad som har hänt är att liksom, som vi också jobbar med och som har varit helt centralt inom postdramatiska grejen, då är att man vill ha in verklighet på scen. Man vill liksom bryta fiktionen. Men det som egentligen har hänt är det att fiktionen istället har tagit över allt. Alltså jag tänker på exempel det här med just med sociala medier och allt. Alla har ju börjat bygga upp en fiktiv berättelse om sig själv. Så att egentligen var tanken att man ville ha mera verklighet in på scen. Egentligen så kom fiktionen ut från scen och helt in i samhället. Jag tänkte på den där, till exempel just den där Naomi Klein's den doppelgängar.
Ja, som jag snackade
boken,
om då.
Så talar hon om, vid något skede talar hon just om att när hon talar med unga, vet du att det är mycket också sådana att folk ska liksom be om förlåtelse. Det var någon sån här influencer som då, hon var typ vegan eller vegetarian, och så hade någon fotat henne när hon åt något hon inte fick göra, och så fick hon göra en sån här gråtvideo. Ja. Liksom, och hon skrek förlåt.
Liksom.
Ja, men alltid performativ, men också, jag tror att den stunden är ju helt verklig för henne, men allt blir ju bara fiktion. Alltså för de här unga så är det lika, alltså det här att be om förlåtelse är lika performativt som allt annat. Alltså, du kan liksom inte bryta den här fiktionen, och det här har jag tänkt mycket på nu som skådisar. Jag läste just att det är en skådis från den här Furiosa, den här Mad Max-filmen. Han spelar på något sätt en karaktär som har någon sån här pedofila drag. Och han har fått så mycket feedback, alltså han personligen, att han måste skriva på sin, något sociala medier att jag tar det här jätteallvarligt, men vi måste komma ihåg att det finns en skillnad på min rollkaraktär och jag.
Alltså,
att jag står, alltså, och folk liksom börjar... Jag tror att problemet är att det är inte så att folk inte förstår att okej, han är en skådespelare, det här är en fiktion. Det är det att det här brandingen har blivit så stark att det blir nästan så att om du brandar dig som pedofil så då är du det. Alltså, vi börjar tappa helt greppet om vad fiktion och verklighet är. Därför för att det är helt borta i vårt samhälle.
Mm.
Alltså, det existerar inte de här gränserna. Och jag tror just att för folk, det är inte bara det att man inte förstår att det inte är så, utan det är så där, men du väljer ju att brända dig så. Och att liksom, det här börjar bli ett stort problem för skådisar, för att de ses genom någon slags influencerlins. Alltså det är helt bizarrt, men jag vet att det finns många skådisar som till exempel inte vill spela vissa roller. Men alltså, det har ju alltid funnits med liksom kända skådisar, stjärnor. Jag kommer ihåg, jag talade med en person som hade jobbat med den där The American. Känner ni till den Antonin Corbins film med George Clooney från, kan det vara 15 år sedan?
Jag är inte säker på att jag såg den.
Okej. Okay. No, där i alla fall, där är faktiskt två finnar med. Där är Irina Björklund och Samuli Vauramo med. Okay. Men det var faktiskt ingen av dem. Det var, men i alla fall, då var det en person som hade jobbat med den filmen som sa att den här regissören skulle ha villat att George Clooneys karaktär skulle ha varit liksom lite våldsam i sängen. Liksom. Och då kom det från hans representanter att no go. George Clooney kan inte vara våldsam mot kvinnor. Han kan göra massa saker, men George Clooney, alltså hans image
håller inte. Hela hans fanbase är ju kvinnor, ja, som drömmer exakt, om att han exakt. Är ömsint.
Exakt, och då kan han inte ens spela det. Det går inte. George Clooney kan inte göra det här. Och det menar jag att det sättet tror jag att tänka och det kommer att, alltså har redan blivit mycket vanligare. Och jag tror att nu skådisar måste liksom akta sig för vad de spelar. Alltså det, vilket jag tycker är helt bizarrt. Och det här var egentligen liksom helt tvärtom vad som var meningen. För idén var just det att, för det blir ju alltid fiktion när man kommer upp på scen. Och där var ju problemet också att fast jag heter Elmer och går upp på scen, så det är ju fiktion. Alltså, jag menar, det går inte att jag kommer upp, för jag är ju medveten om att jag är i ett rum på en scen på en publik. Så det går inte. Men idén var då att man försökte få in verklighet och det var svårt. Och egentligen hade det gått helt åt andra hållet. Alltså fiktionen att jag var helt. Vilket en intressant grej. Också ett bevis på att postmodernismen liksom inte har, tycker jag, lyckats, men att den inte är rådande för tillfället, utan fiktionen och övertygelserna, som jag tycker på något sätt är liknande, för att när du är helt sjukligt övertygad om din grej så lever du i princip i en fiktion. Så är det ju.
Mm.
Just för att vi nu lever i tider var det igen är så att vi tror på sanningarna med stort S, så verkar ju postmodernismen som ett sattyg, eller nästan som en hedelse för liksom alla sidor. Och det är därför den får stå i skambrån. Men jag tror ju liksom på postmodernismen. Jag tror ju just på det sättet att tänka. Alltså jag tror på att tvivla. För att jag tror att de här heliga övertygelserna kommer att leda oss i fördärve. Och eller för att tala med den underbara Björn Nattig och Lindeblad, att det är när du är som mest övertygad som du ska tänka tanken jag kan ha fel.
Åh, vad bra slut. Jag tänkte faktiskt på det, att är det inte också frågan om det där att vi är så övertygade om att vi har rätt och att alla andra har fel. Så det är bra, det var bra visdomsord där, att tänka att du kan ha fel. Kom ihåg det.
Jo, och den är så stor den där tanken, att jag tycker när jag läste den här boken, om man verkligen går in och tänker den tanken, är den jättestor. För just när man är som mest övertygad, så du är ju övertygad om att du inte kan ha fel. Och den är faktiskt ganska hisnande när du då tänker, eller tänk om jag har fel.
Jo. Och sen alltså, när man, jag tycker också om den där tanken, det här jag lärt mig faktiskt av sällskapet. Alltså att man kan diskutera med andra människor, så kan de övertala. Eller liksom inte övertala en, men
det är lite kan ändra. Ja. Jag tycker att jag ofta säger sådär. Ja. Jag ändrar
också. Wow, ja. Och det är så skön känsla, så testa den också. Hej, tusen tack Elmer. Nu är vi alla postmoderna. Nej, vi är inte postmoderna, för vi tvivlar. Andrea.
Nej, vi är postmoderna om vi tvivlar.
Exakt. Om vi tvivlar
är vi postmoderna.
Vi tvivlar.
Men vi tvivlar inte, så vi är inte postmoderna. Kanske vi är då.
Jag tvivlar.
Jag tvivlar.
Andrea, nu tvivlar jag på dig.
Nej, tvivlar inte på mig. Jag är nu det enda man inte ska tvivla.
Nej, men Andrea kan vi, henne vet vi vad vi har. Varsågod, nu får du ta oss till färgernas värld.
Det slog mig här en vecka hur otroligt färggrann sommaren är. På midsommar så kollar vi på solnedgången och soluppgången, eller solgången som man nästan kan kalla det, för att det är så nära varann. Och nu är det ju också Pride-vecka, så Pride-flaggan ser man mycket och allting är bara så färggrant. Och så börjar man tänka sig, okej, hur är det på vintern? Det är monokromt. Alltså det är liksom grått. Och alla har svarta jackor på sig. Och det är på något sätt så tungt, men nu har allting exploderat, förstås alla blommor och så här. Och det där, så var jag i en bokhandel här veckan. Och då såg jag en bok som heter The World According to Color, A Cultural History. Det är av en brittisk författare som heter James Fox. Och när jag såg den så blev jag genast sugen på att läsa den. Gud, vilket spännande sätt. Och han säger också i den att det är alltså, vad boken är A History of the World According to Color. Så han, via färger går han igenom olika, liksom mänsklighetens historia. Det handlar förstås om liksom färgens betydelse. Och det är allt från grottmålningar till vad det är för färg på kläder på film. Och färg är ju färg först när ett mänskligt öga ser den. Annars är det bara reflektioner av ljusvågor. Jag tänker inte alls gå in på något vetenskapligt hur färg uppfattas av öga och så vidare. Utan nu handlar det om kulturell betydelse. Och jag tycker det var en sak i förordet som stack ut. Han skrev att I'm sure that without chromophilia I would never have found such beauty in banality. Och kromofilia är förstås att man älskar färger. Och det är ju så otroligt stor skillnad att titta på någonting som är färggrant än någonting som är svart.
Alltså det är väl redan bara att säga, vet ni när de har gjort om de här gamla filmerna, vad heter det?
Ja, eller de här gamla fotona av Helsingfors som är
färglagda. Och så får man mycket att se dem. Alltså, jag är ganska intresserad nämligen av historia, levande. Men att få se de här filmerna 100 år gamla, något slag någonstans, och så har de färgsatt dem. Det är så mycket bättre.
Mm. Nu vill jag börja med att fråga, vad är er favoritfärg?
Alltså jag tänker att det är blått, men jag undrar om det här är bara något som jag har liksom bara fastnat vid. Att är det sant? Jag skulle vilja säga något annat.
Nu är det någon existentiell fråga här.
Jag skulle faktiskt vilja säga så här, med tanke på den där Charles-målningen. Så jag skulle säga rött nu. Okay, jag tror att jag är lite inne.
Och vill du välja efter lite
min röd
tvivlar? Okej, rött, bra.
Jag tvivlar.
Jag säger svart, för att jag tänker helt efter att vad har jag alltid allra... Det vet du ju, André. Du brukar alltid mobba mig. Klä mig så svart. Men sen, det är ju tråkigt att säga svart, så då kommer jag säga att jag köpte en ny soffa för några år sedan. Denna soffa är grön. Jag säger att grön är min favoritfärg.
Det är spännande. Jag har två gröna soffor som är köpta inom i år. Så det är en bra färg.
Det är en bra färg, men är det din favoritfärg?
Vi ska återkomma till det. Jag har då läst den här boken. Och den är alltså allmän... Först började med en mer allmän och övergripande del av färgens betydelse. Och då pratar han om affektiv psykologisk. Alltså till exempel man tycker att rött är energiskt, ljusblått är gladare än mörkblått. Så finns det också de sociala konventioner. Till exempel då att rött signalerar varning. Vit flagga betyder att man ger sig liksom i en krigssituation. Men det kulturellt viktigaste är ändå association. Det här har vi hållit på med i tusentals år som människor. Det var så mycket sådana liksom trivia grejer som var roligt att plocka. Okej, till exempel. I USA så är rött republikanernas färg och blått demokraternas. Men i Europa är det ju helt tvärtom.
Det är tvärtom,
rött är liksom vänster och blått är höga. Och det är ju hela Europa, det är också i Europaparlamentet. Och sen det som var spännande var att i en föräldraguide från 1918 var rosa pojkfärgen och blått var flickfärgen. Mm. Och så det som nu känns helt karvat i sten, att alla små flickor tycker om ljuset och det är prinsesskede i deras utveckling, det var för 100 år sedan helt tvärtom.
Tänk det.
Så det är ganska bra exempel på hur kulturellt.
Ja, det kan man nog tänka på.
Vissa associationer är kanske mer universella än kulturella, till exempel svart förknippar man med natt och blått, liksom himmel och hav. Ja. Och boken undersöker hur en del av de här associationerna konstruerades. Och han har valt ut 7 färger. Och det här är inte liksom regnbågsfärgerna. By the way, i regnbågsflaggan nu när det är Pride-vecka är det ju bara då 6 färger. Men de 7 färgerna han har valt är svart, rött, gult, blått, vitt, lila och grönt. Och det är helt spännande att svart och vitt är då liksom färger här. Och 7 färger i en skala, det är jättevanligt. Det är många som har haft det. till exempel Aristoteles. Och det som är helt spännande med hans färgskala är att han ville att det skulle korrelera med de 7 noterna på en liksom musikskala. Okay. Därför skulle det vara 7 färger. Så det känns ju lite som att man arbetar bakifrån liksom inåt. En annan trivia som jag bara måste nu då säga, så jag tyckte var jätteroligt. I Japan har man haft en sån här zen-buddhistisk tradition av målning där man använt svart bläck och använt det till att göra massor av olika så här nyanser och verkligen kunna liksom få fram fantastiska liksom naturvyer och så vidare. Men man har alltid sett det då som en färg. Så att när det var svartvitt tv, sen när det kom färg-tv så kunde man inte kalla det färg-tv, för att svart och vitt är ju färger. Så därför måste man kalla det natural television.
Aha, spännande.
Spännande, ja. Eller hur? Mm. För det var en färg-tv, ja, fast ja. Det var liksom svart. Ja, ja. Nu kommer det här. The big reveal, Andreas favoritfärg.
Vilken är månne,
Andreas favoritfärg. Det är blå.
Det är blått!
Och samma jag som kan säga att jag är noll unik, för i en undersökning i 17 länder vann blått med en tredjedel av rösterna. Och i Tyskland till och med 47%.
Men det här är vad jag tror har hänt med mig. Jag tror att jag är bara en sån som följer med där. Det är det som jag känner. Jag känner inte att det finns liksom, att det riktigt bottnar i mig, utan att jag bara tror det. Men så att jag är en av de där som gör att den här procenten blir så hög. Ja,
accent. Men vad associerar ni till när ni tänker på blått?
Ja, det där tycker jag också jättemycket om blått. Mm. Faktiskt. Därför att jag älskar ju havet. Så ja. Havet och himlen och allting är ju blått. Men jag undrar egentligen att är det blått?
Mm. Det ska vi komma in på.
För finns verkligen blått som färg?
Hörru, det ska vi tala om. Vad ska vi tala om? Vad associerar du till då, Elmer?
Jag tänker just att det är på något sätt något ganska mjukt och liksom omfamnande, tänker jag, blått. Mm. Liksom på något sätt sådär att det är ganska en snäll färg på något sätt. Nästan.
Jag tycker den är ju kall igen.
Spännande.
Är den kall?
Jag tycker den är kall och jag tycker den är liksom... Ja, men det finns ju också snack kring indigo. Alltså, vad är det? Är det en färg?
No, vi ska komma in på det här. Jag tänkte bara säga allmänt om blått att då, som det, i den här boken, så att blått lugnar hjärta och blodtryck. Man blir liksom mer avslappnad av blått. Mm. Och det minskar till och med brott, enligt undersökningar. Och i Japan hade man ett försök, eller det var 2006, så installerade de blåa LED-ljus på plattformarna på tågstationerna, för de hade mycket problem med folk som hoppade framför tågen.
Oh, good.
Och det här blåa ljuset minskade självmorden med 84%.
Wow,
ja.
Okej.
Okay. Det funkar.
Så det funkar verkligen. Men nu kommer vi då till det här som Kia var. Är blått verkligen en färg? För beskrivningar av färgen blå saknas i jättemånga gamla texter. Och där kan man ta till exempel Iliaden, det är ju då liksom antika Grekland. Men också vår Eddan, alltså den nordiska skapelseberättelsen. Och sen massor av ursprungsfolk som intervjuades på 1800-talet om olika färger var sådär. Det fanns liksom inte ett ord för blått alls. Och det här blev då liksom en stor grej, och så var en tysk språkvetare, Lazarus Geiger. Han läste massor olika språk, han var någon sån här språkligt geni. Och sen presenterade han allting 1867 i Frankfurt i ett föredrag. Och det var slutsatsen där då, att det är väldigt många folk som inte känner till färgen blå. Okej, vad berodde det här på? Och så är det flera decennier av filosofer och filologer och fysiker som söker förklara det här fenomenet. Bland annat fanns det en teori om att ögonen har liksom utvecklats på människor. Att det fanns inte ännu förmågan att säga blått då. Och andra trodde på någonting man kallar asyanoplepsia. Alltså att man är blind fast bara för färgen blå.
Aha.
Och att det finns liksom hos vissa folk. Men alltså det finns ju färgblindhet. Men då handlar det ju om rött och grönt att blanda dem. Men först 1969 bevisade antropologen Brent Berlin och lingvistikern Paul Kay att det vittspridda fenomenet att inte känna igen färgen blå var en lingvistisk grej. Så det var inte alls relaterat till perception.
Just det.
Och de undersökte 20 språk, senare där liksom utökas till 100 språk. Så visade de att i princip alla språk har utvecklat termer för färger i samma ordning. Allt börjar med att se skillnad på svart och vitt, sen rött, sen grönt eller gult. Ibland kom de i olika ordning. Och först sen blått. Och först sen kommer mer komplexa färger som brunt, lila, rosa, orange och grått. Och fortfarande finns det 68 språk som inte skiljer på blått och grönt. Det är liksom...
Gud, så spännande.
Vad ska man kalla det? Brönt. Kanske blönt. Mm. Och 17 som inte skiljer på blått och svart. Eller på grönt och gult. Och så finns det då några aborigina språk i Australien som inte har någon term för blått alls. Det är inte alltså, de liksom
tänk att det är linguistik.
Alltså så spännande. Ja. Nåja. Men forskaren tror då att det här beror på att det finns så få naturligt blå saker i naturen. Alltså till exempel av alla djur med ryggrad som är nog 64 000 så finns det faktiskt bara 2 stycken genuint blåa enligt det här. Mandarinfisk och Synchiropus pictoropus. Picturesque dragonet fish på engelska. Så de flesta har liksom aldrig dealat med blå saker genom att ha liksom plockat dem eller handskas med dem eller manipulera dem. Här var lite sådär, men what about för jättebi gay? Mm-hmm. Alltså jag tycker att det finns ganska mycket blåa blommor i alla fall här hos oss. Att inte har de väl varit några andra färger tid? Eller liksom nu finns det ju blåa saker.
Men är det för att, som du sa, vi har utvecklat våra ögon?
Ja, jag vet det. Men i alla fall, så det som egentligen har varit huvudsakligen blått i naturen är de här i, på ett sätt liksom lite överjordiska världarna, alltså av himmel, hav och horisont. Och det här är ju sånt som förändras och också är på något sätt lite utanför och bortom vår jord. Och där finns nyanserna mer som i djupet och kanske till och med liksom mellan objekt. Och så finns det också den här filosofiska delen, att hur kan man se på en blå himmel utan att fantisera om vad som ligger bortom den. Så det finns någonting flyktigt i blått.
Ni vet när man tittar mot horisonten och det är liksom när himmel möter havet, så man vet inte riktigt var det är.
Nej, och det liksom förändras.
Det är magiskt.
Det flyttas ju liksom hela tiden. Så det finns den här flyktigheten och de här gränsländerna, de är oftast blåa. Och det är också kopplat till liksom att det finns en nyfikenhet och en strävan mot någonting som lite så flyr hela tiden bort i det här blåa. Att det kommer liksom inte mot oss utan det rör sig bort från oss. Och oberoende om man är upptäcktsresande eller astronaut eller vad som helst. Och att man har drivits av nyfikenhet och också av överlevnad, av profit, av politik. Liksom bort från där man är. Nu tänkte jag att jag skulle avsluta och återknyta till det här med upptäcktsresande. För att David Simmons åkte upp i en luftballong som US Air Force hade. Ville göra ett test hur högt man kan komma upp i atmosfären. Det här var 1957, så det här är innan några astronauter har åkt upp. Och han nådde då ändan av atmosfären precis där den går över i att man inte kan vara där mer liksom som människa. Och då såg han den intensivaste blå han hade sett. Himlen var en blå som var totalt överallt men lågintensiv som en musikalisk ton som är så vackert vibrerande men så hög att den nästan ligger över det örat kan höra. Så här skrev han. Okay. Leaving you certain of its brilliance, but unsure whether you actually heard it or dreamed of its beauty. Så han hade nått det, liksom, bortom det här blåa som vi har längtat efter som mänsklighet alltid. Och blev då belönad med att vara omgiven av den här triumferande färgen. Och sen kom den första rymdresan och där tog de med en Hasselblad-kamera ett färgfoto av jorden från rymden. Och efter det började det ju kallas vår blåa planet. Det här foto publicerades i Life, Time och National Geographic. Ni kan säkert alla nu se framför det. Ja. Ni vet det här liksom. Där är vår blåa planet. Mm. Så att den största upptäckten som gjordes, den första bemannade rymdfärden från USA, var hur vår egen planet ser ut.
Och nu kan man fråga då att är blått postmodernt? Finns den på riktigt?
Nu har jag inte alls varit inne på så här, vad man kan tänka så här, att man är naiv om man är blåblodig eller blåögd eller blåblodig kommer förresten från att man ser blodet genom huden om man inte är solbränd liksom, och vit.
Ja, men sen har man ju också
blått. Att det var nordligare kungafamiljer.
Men har man inte också blått blod om man hör till adeln?
Ja, men just det. Ja. Nej, men det var det.
Ja, alltså det var just det.
Att de kungliga familjerna var liksom från norr i södra Europa och de var inte heller solbrända. De var inte bara ute och jobba, så då såg man liksom. Det är därför det kallas blå blod. Och sen så finns det ju feeling blue. Alltså det finns så mycket att tänka på att vara där blått. Thank you.
Tack Andrea Reuter.
Tack själv.
Tack Elmer Bäck.
Tack.
Jag heter Kia Svetihin och det här är Sällskapet. Hej då!
Hej då!
Hej då!